Tack så mycket för det. Och jag får säga tack för att jag blev inbjuden att komma hit. Jättefint. Jag tycker det är så roligt att få komma till baptistkyrkan i Vänersborg. Och vi är ju egentligen en hel familj. Alla Guds folk kommer tillsammans. Och vi tror på samma Gud. Och det är det som är det härliga. Vi tjänar Bibelns Gud. Och det är det som är det viktiga. Och jag blev så uppmuntrad här när Bengt Arne sa det förut, att vi läser Bibeln och så står vi på Bibelns grund. Ungefär så. Och igår hade vi julmarknad i Trollhättan på kåren där. Och då uppmanade jag också alla som var där att läs Bibeln. I den här tiden som är just nu så är det så viktigt att man håller sig nära Gud och nära Guds ord. Så det är dags att damma av biblarna om man inte har gjort det. Jag tänkte tala om tro idag. Och att tro på bön. Och att om vi inte tror på det som Gud säger i ordet genom den helige ande, så börjar det liksom att sås in tvivel i våra hjärtan. Om vi inte tror på riktigt. Tror på att det är sant det som står. Och då öppnar det upp för kanske tankar om att om vi inte tror alltså, så menar Gud verkligen det som står. Eller är det, hur är det egentligen? Så det kan vara ett så sin förvillelse i våra hjärtan helt enkelt. Så det ska vara lite min tanke idag. Men vi ber. Vi tackar dig Herre för att vi får vara här i baptistkyrkan idag. Vi tackar dig för att din heliga ande ska beröra oss Herre. Ska tala till oss. Att det är du Gud som ska tala till oss. Genom ditt ord, genom din ande, så ska du visa oss en väg, Herre. Du ska visa oss hur vi ska leva, hur vi ska tänka, hur vi ska be till dig. Och du ska föröka vår tro, Herre, i våra hjärtan. Så att vi litar på det som står i ditt ord, Herre. Vi tackar dig för det och vi ber nu, Herre, att du ska vara med mig och du ska vara med alla som är här. Och att vi känner en närhet till dig, Herre. Vi vill ha ett möte med dig idag, pappa. Vi vill att du ska vara så närvarande i våra hjärtan. Tack, Herre, för att det är så. Tack för att vi får vara med dig denna dagen. I Jesu namn. Amen. Ja, jag har satt en liten rubrik för den här predikan också. Och rubriken blev lite, kanske lite konstig på ett sätt. Varför blev Zacharias stum? Varför fick han oförmåga att prata? Och det står ju då i Lukas 1 om den här berättelsen. Berättelsen om Zacharias, Johannes döparens pappa. Som det hände lite märkliga ting för en dag då han gjorde tjänstgöring i templet. Jag ska läsa den här texten. Lukas 1, 5-20. Då står det så här. På den tiden då Herodes var kung i Judén fanns det i Avias avdelning en präst som hette Zacharias. Hans hustru härstammade från Aaron och hette Elisabet. De var båda rättfärdiga inför Gud och levde ett oförvitligt efter alla Herrens bud och föreskrifter. De var barnlösa eftersom Elisabet var ofruktsam och båda var till åren. En gång när turen hade kommit till hans avdelning och han fullgjorde sin prästtjänst inför Gud, var det han som efter den sedvanliga lottningen bland prästerna skulle gå in i Herrens tempel och tända rökelseoffret. Allt folket stod utanför och bad medan offret pågick. Då visade sig Herrens ängel för honom till höger om rökelsealtaret. Zacharias blev förskräckt vid denna syn och fruktan föll över honom. Men ängeln sade till honom: "Var inte rädd, Zacharias. Din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet ska föda en son åt dig och du ska ge honom namnet Johannes. Han ska bli din glädje och fröjd, och många kommer att glädja sig över hans födelse. Ty han ska bli stor inför Herren. Vin och starka drycker ska han aldrig dricka. Han ska uppfyllas av helig ande redan i moderlivet. Och han ska få många i Israel att vända tillbaka till Herren deras Gud. Och han ska gå före honom med Elias ande och kraft för att vända fädernas hjärtan till deras barn och ge de ohörsamma ett rättfärdigt sinne, så att Herren får ett folk som är berett." Zacharias sa det till ängeln: "Hur ska jag få visshet om detta? Jag är ju gammal och min hustru är till åren." Ängeln svarade honom: "Jag är Gabriel som står vid Guds tron, och jag är utsänd för att tala till dig och ge dig detta glädjebud. Men du ska bli stum och inte kunna tala förrän den dag då detta sker, eftersom du inte trodde på mina ord som ska gå i uppfyllelse när tiden är inne." Amen. Ja, för mig så handlar den här texten naturligtvis om löftet om att Johannes döparen ska födas. Och han ska bli den som ska predika om omvändelse, och han ska få fädernas hjärtan att vändas till deras barn. Och han ska gå före Jesus och se till så att folket är ett berett folk när Jesus kommer tillbaka. Om vi tänker oss den uppgiften, egentligen våran också, att liksom genom samma ande som Johannes också få människor att bli ett berett folk när Jesus kommer tillbaka. Men texten handlar också om tro. Tro på bönesvar. Tro på vad Gud kan göra. Och framförallt kanske tro på att Guds ord är från Gud. Att ordet är utandat från en allsmäktig, oföränderlig Gud, med syfte att ordet inom den heliga anden ska överbevisa oss människor om synd, få oss att omvända oss, att söka och ropa efter Herren. Det ska också vägleda oss, övertyga oss om att Gud faktiskt kan göra under och mirakel när han vill. Texten handlar också om konsekvensen av att inte tro på Guds ord och vad som sker. Det ska vi också titta på, tänkte jag. Om vi tar det här med bönesvar först. om vad Gud kan göra. Vilken tro har vi på bönesvar egentligen? Tror vi alltid att det vi ber om ska ske? Eller blir det ibland bara en bön på rutin? Jag tänker att det kan tala till mig också ibland så där, att vi ber ofta liksom, vi kanske har en rutinbön som man ber, och man kanske inte egentligen riktigt så där tror jag verkligen att det här ska hända. Jag tror att vi har mycket att lära oss här. I Matteus 21:21 så står det: sannerligen, om ni har tro och inte tvivlar, kan ni göra detta med fikonträdet och mer än så. Ni kan säga till berget: upp och kasta dig i havet, och det ska ske. Allt vad ni ber om era böner ska ni få om ni tror. Det här är ett enormt stort löfte som Gud ger oss. Egentligen det stora berget, det stora problemet, den här bottenlösa, hopplösa situationen som vi brottas med, som vi har hamnat i, den kan Gud förändra när vi ber. Och allt är ju för att Jesus dog för oss på Golgata. Han tog alla våra bekymmer och synder och problem och skulder på sig för vår skull. Han öppnade vägen till Gud. Och det är han som ska svara på våra böner. Allt det här kan bli en verklighet för oss när vi ödmjukar oss, omvänder oss från våra synder och bekänner och tror att Jesus är Herre och frälsare. Allt vad ni ber om, era böner ska ni få om ni tror. Ja, jag tror faktiskt att vi får allt vi ber om när vi tror på Jesus. För då ber vi också i samklang med honom. Vi ber inte om onödiga saker. Vi ber utifrån hans vilja och i sanning och ande. Man kan inte be för sånt som strider mot Guds rikes principer. Då får man inga bönesvar. Men om man ber med honom och till för Guds rikes växande, så att säga. Gud vill egentligen genom våra böner få en bekräftelse på att vi vet och förstår det han redan vet. Gud vet ju allt, vet ni. Och så har vi det här med tidsaspekten och bön. Vi vill ju gärna ha bönesvar direkt. Helst redan igår. Men det är inte alls säkert att det är Herrens tidsplan. Det kan ta tid ibland. Och det är bara att gilla läget. För det är alltid Herren som har initiativet. Och ibland så får man vänta på bönesvar. Zakarias, som ju hade bett om att få tillökning i familjen. Han hade bett troligen väldigt länge, kan man tänka sig. Kanske hade han gett upp. För båda var ju gamla. Men plötsligt så står då Herrens ängel där, och Zakarias blir helt förskräckt och rädd. Det kanske inte är så konstigt. Vi kanske inte får kritisera honom för hårt för det. Men Herrens ängel förklarar i alla fall för Zakarias: du har fått bönesvar. Din hustru Elisabet ska föda en son åt dig. Och ängeln berättar profetiskt om allt som ska ske med Johannes. och vilken uppgift han har för Guds rike. Han ska gå före Jesus och predika till folket om att bruden måste göra sig redo. För brudgummen kommer. Zacharias, som dels har blivit rädd vid änglabesöket, han uttrycker nu också tvivel och en smula otro inför ängel Gabriel. Och han säger: hur ska jag kunna få visshet om det här? Hur ska jag kunna tro på det här fullt ut? Hur ska jag kunna vara övertygad om det du säger är sant? Ängeln säger då: men jag är ängel Gabriel som står vid Guds tron, och jag är utsänd av Gud själv, och du tror mig inte. Och nu ska du bli stum och inte kunna tala förrän den dag då detta sker, eftersom du inte trodde på mina ord som ska gå i uppfyllelse när tiden är inne. Jag vet inte hur det är för er, men jag hör ibland tankar och frågor om: varför pratas det och predikas det inte längre om synd och syndens konsekvenser och om omvändelse och pånyttfödelse? Varför pratas det och predikas det inte om himmel och helvete? Och varför predikar man inte om Jesu återkomst och om uppenbarelseboken? Det är såna här ämnen som inte tas upp så mycket idag. Ja, det kanske inte är så jättelätt att förstå allt i uppenbarelseboken. Men vi kan ju förstå att Jesus Kristus, han vill ju i alla fall visa oss någonting genom hans uppenbarelse där. Så att vi ska göra oss redo innan han kommer tillbaka. Det är ju själva tanken med det. Han vill göra oss och församlingarna uppmärksamma på att allt inte bara är frid och fröjd. Vi har en evighet som väntar, och vi måste lyssna in anden och ta beslut om vi vill följa Jesus på riktigt. Zacharias trodde inte på att Gud kunde göra det här undret kanske, och på Guds löften. Han fick en smula tvivel i sitt hjärta. Vi kan ju läsa Bibeln hur mycket som helst med stor iver och med lust. Men om vi inte tror att det är sant det som står, då spelar det ju ingen roll. Då kommer berget aldrig att flytta på sig. Då kommer problemen att kvarstå. Och det är ju så i dagens, den här tiden, eller dagens samhälle, att man ska liksom aldrig gå på djupet med problemen. Man ska aldrig liksom gå till botten med problemet, utan man ska skrapa lite på ytan och försöka lösa det på lättast tänkbara sätt liksom. Man vill aldrig liksom gå till Bibeln och verkligen få Gud vara med och lösa det. Jag tänker att, är konsekvensen av att vi blir stumma och inte vågar säga sanningen om vi inte tror att Guds ord är från Gud? Om vi försöker att ändra på Guds ord, så underkänner vi ju han som den suveräne, allsmäktige guden som har skapat allt. Och vi sätter oss faktiskt över honom. För mig så blir det ett uppror mot Gud och bara en tro på mitt ego och inget annat. Jag tycker det här är faktiskt en ganska intressant fråga faktiskt, det här med hur Gud beslutar att Zacharias ska bli stum när han tvivlar och inte tror. Jag vill försöka förstå det här sambandet, tvivel och otro, och att det profetiska ordet tystnar och att man undviker vissa ämnen. Man undviker att tala om vissa saker för att det är känsligt. Det är liksom, man tystnar. Vi som är Guds folk, vi får inte tystna. Det är det handlar om. Om jag tror att det finns synd och att syndens konsekvens är död och att Gud hatar synd, så måste jag tro att det är så på riktigt och frimodigt våga tala om det. Våga berätta att Gud avskyr när vi bryter mot hans bud, och enda sättet då är omvändelse, tillbaka till Gud och be Gud om förlåtelse och människor naturligtvis. Om jag tror på att det finns en himmel där Gud sitter på sin tron, så måste jag också tro på att det finns en Satan och ett helvete där vi evigt mörker råder och där vi absolut aldrig vill komma till. Om jag låter mig tystas och undviker känsliga ämnen, vem är det då jag tror på? Vem är det jag lyssnar till om jag tror att Gud inte är mäktig nog att uppfylla sina löften och sitt ord? Jesus säger: jag är vägen, sanningen och livet. Jag är, som ju är namnet på Gud som han presenterar sig för när Mose var vid den brinnande busken. Säg till folket: jag är mitt namn. Jag är vägen, säger Jesus. Den enda vägen som bär hem till far himlen. Det här är också en sanning som måste talas ut i den andliga världen idag. En sanning som är på väg att smula sönder. Att Jesus Kristus är enda vägen till frälsning. Det är bara genom hans namn som vi kan bli räddade från det eviga mörkret. Jag är sanningen, säger Jesus. Om vi tror att han är sanningen, så kan vi inte hålla på och dribbla med sanningen. Vi måste kalla saker vid dess rätta namn. Senaste jag hörde var, istället för att tala om omvändelse, så var att man ska upptäcka sig själv och man ska ändra riktning. Man håller hela tiden på och formulerar om orden. Varför kan man inte säga orden som de är, som det står? Man kan undra varför. Man måste tro på att Gud menar någonting med ordet som han har gett oss, och att det har en betydelse för att vi ska bli frälsta och räddade för evigheten. Vi måste tro på att Gud själv vill uppenbara sig genom hans ord till frälsning och uppbyggelse. Precis som Bengt Arne sa till er församling här: Läs ordet. Vi ska träffas och läsa ordet. För det är vår grund. Då kan man inte hålla på och förändra det. För då tappar det sin kraft. Jesus säger också: jag är livet. Gud har skapat oss allihop till sin avbild. Och han har gjort det genom ordet. Som är en bild på Jesus Kristus. I Johannes första kapitlet så står ju det här i vers 2-4. Så står det ju: ordet fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det. Och utan det så blev ingenting till av allt som finns till. Så då är det ju otroligt viktigt att vi läser det och förstår det utifrån Guds vilja. Tror vi på detta då, att Gud har skapat allt genom sitt ord? Ja, alla gör det ju förstås inte. Vi som är här gör det säkert. Men om vi ser på undersökningar om det här i Sverige till exempel, så är det 25-30% bara som tror att det finns en Gud. Det är allvarligt det här. Och i skolan då får man lära sig om evolutionsteorin, om att allt skapas genom någon utveckling i steg efter steg. Här finns ingen tro på att Gud har skapat någonting. Och det är det här som barnen får till sig. I vers 4 så står det i Johannes 1: i ordet var liv. Och livet var människornas ljus. Alltså, i ordet finns det liv att hämta. Och om vi inte tror på det som står, så har vi ju inget liv med Jesus Kristus. Då blir det bara tomt och mörker. Om det är så då att ju mer otro och tvivel på Guds ord, ju mer man försöker forma om det för att anpassa till människan, så blir konsekvensen att man blir tyst. Man tystnar mer och mer. Man börjar huka sig för sanningen. Det här är oroande, tycker jag. Jag läste lite grann i ett program som jag har på datorn. E-Sword heter det väl. Alltså olika sådana här, olika språk man kan studera Bibeln på. Och då stod det så här då, att stum kan betyda att man blir oförmögen att tala. Och det kanske var det som hände honom alltså. Det blev liksom något som hindrade honom att tala. Han blev liksom förlamad i käkarna, inte vet jag. Men, och det är ju sånt som kan vara, man rädsla till exempel kan vara förlamande. Otro kan bli förlamande. Människofruktan kan vara förlamande. Människofruktan, en av de värsta fienderna tror jag som vi har i våra kristna led. Den växer. Den är väldigt påtagande i dessa tider. Rädd för att någon kan ta illa upp. Någon kan bli arg. Rädd för att tappa vänner eller kanske medlemmar i kyrkan. Man formulerar om ordet för att det inte ska kränka någon. En ytterst farlig väg tror jag, att gå på. I Ordspråksboken kapitel 9, vers 10, så står det: Herrens fruktan är vishetens begynnelse, och att känna den helige, det är förstånd. Här tror jag vi har lite nycklar ändå. Guds fruktan ger vishet. Det är han vi ska ha respekt för, och som vi får förstånd genom. När vi lär känna honom genom att läsa och tro på ordet. Ordets uppenbarelse. Ja, jag kanske är lite tjatig om det här. Men det här är min hjärtefråga nästan. Det är så viktigt i den här tiden som är att rusta sig för strid. För det kommer att bli. Det kommer att hårdna, vänner. Det är viktigt för oss att ta på den andliga vapenrustningen. Och läsa och tro och läsa och tro. Stå på muren och se på vad som händer runt omkring. Ha det här örnperspektivet. Inte låta sig förvillas av falska nyheter eller falska profeter. Här behöver vi, tror jag, utmanas idag. Och ta det här på allvar. Vi behöver överlåta våra liv till Jesus varje dag. Ge honom liksom tillträde till våra innersta rum, där han får forma våra hjärtan efter hans vilja. Att vi ska vara villiga att ge våra liv på stridsfältets höjder, som vi sjunger om i en lovsång. Våga vara beredda att ge allt för Jesus. Nåden är gratis, men att gå med Jesus, det kostar allt. Låta lita på honom i allt. Låta våga att han ska få leda oss. Ibland så kan man ju be till Herren att, men Herre, använd mig, gör vad du vill med mig i så här. Men så kan det komma ett litet tvivel. Ja, men tänk om man skickar mig till Afrika då. Våga låta Herren leda oss vart han vill. Lägga bort all egen kontroll över våra liv. Och lägga bort alla egoistiska motiv. Har vi mod och har vi tro, och att vi vågar göra detta, så kommer ju detta att räcka ända hem till himlen, ända hem till far en dag. Och det är dit vi ska, vänner. Det är dit vi är på väg. Och det är det som är så härligt, att få leva i det hoppet också. Om att när Jesus får plats i våra hjärtan, när han tar plats i våra hjärtan, så kan vi lita på att han för oss hem. Ja, kära pappa, vi ber nu. Herre, vi ber att du ska föröka vår tro, Herre. Vi ber att du ska ge oss vägledning. Och du ska ge oss styrka och du ska ge oss kraft för den här tiden som ligger framför oss, Herre. Inte för att vi ska vara bekymrade och rädda, utan för att vi är i en tid då det är mycket oro. Det är mycket som händer i vår omvärld. Det är mycket som vi behöver förstå för att vi ska veta att, ja men Gud, du, i dina händer så kan vi vara trygga. Vi behöver ha örnperspektivet på våra liv. Vi behöver våga överlämna våra liv i dina händer, Herre. Vi behöver få mod, vi behöver få frimodighet att tala. Att inte huka oss när det bränner till, Herre, utan ge oss kraft och mod och frimodighet att tala ut ditt ord till läkedom och till frälsning för människor. För det är det enda som kan rädda oss. Gud, hjälp oss och få nöd för andra människor också, Herre. Hjälp oss att se andra människor som Guds människor. Se Guds potential i människor. Se gåvor i människor. Så att de får växa till i kunskap. Låt oss hjälp oss att bygga lärjungar i den här tiden som är, Herre. Gud, tack för att du är den guden som du har lovat att vara. Tack för att du kommer att hålla de löftena som du har gett, Herre. Tack för att du är den guden som du är. Och jag vill bara be för baptistkyrkan, alla medlemmar som är här i den här kyrkan, Herre. Be att du ska få vara en levande Gud. Be att du ska tala till varje medlem. Be att du ska få vara med och i det här bygget, Herre. Och breda ut tältpluggarna. Gud, vi ber om att fler människor ska få hitta dig idag, Herre. Börja söka dig i den här tiden som är. Gud, vi vet att du är med oss. Du är med oss, inte emot oss. Och vi tackar dig för att vi får vara dina barn. I Jesu namn, amen.